tagit med den till jobbet och jag har mått bra. Den innehållsrik, en stark psalm måste jag säga. Så om du skulle göra så, vilket jag kanske skulle säga är en liten, en av de hälsningarna jag har känt inför den här predikan, att välj kanske en annan psalm, men välj gärna 139 i sommar. Ha bara den. Du vinner så mycket på det, för du kan alltid ta upp den vid badet. Du har ju en mobil. Och så bara låt den, lika väl som doppet i havet, skölja över dig. Låt den psalmen skölja över dig. Gör det, får du se vad som händer i ditt liv om du låter det upprepas. Alla som känner mig lite grann vet att sånt här kommer inte jag på själv. Det har jag lärt mig av Magnus Malm. Det är ju lite pinsamt, men så är det. Han skrev i en av sina böcker, när du förbereder din predikan, börja inte med uppslagsboken, alltså teologiboken. Börja inte där. Börja med att stilla dig i Guds ord. Låt Guds ord komma till dig. Så han gjorde, eller sa så som jag har gjort nu. Så det var inte svårare än så. Jag lyssnade på en bra predikan och jag gjorde det som sades i den. För det var en predikan i boken och jag har mått så bra. Jag önskar du kan göra det också. Jag har haft en väldigt händelserik vecka nu. Och det är lite grann beroende på att jag har levt i psalm 139, tror jag. Men i fredags, då var det extra gott. Det var både spännande och välsignat. Då fick jag gå ut. Jag och min fru fick gå ut. Vi fick nåden att ta med Astepalm. Och han guidade oss till tre underbara ställen på de här öarna. Som bara han känner till, sa han i alla fall. Men jag undrar, det var inte så va? Jag missförstod lite. Ja. Men vi åkte till Rö och fick gå upp i bergen där och se en bild. Och han varnade oss innan. Det är inte säkert att ni kan se Kristus i berget. För man måste vara i en speciell stämning. Det måste liksom bli levandes för dig. Så jag släppte in frugan först, för jag vågade. Och hon såg Kristus i berget, ansiktet. Det är märkligt att man kan göra det. Jag säger inte att det var jättetydligt, för jag var inte riktigt i samma. Men frugan såg det jättetydligt, och jag såg det också. Men det var en välsignelse över det. Men det som talade till mig allra mest, det var faktiskt när Aster sa hur vi skulle hitta dit. Nu ska vi använda krysspejling. Ja, det är ju bara att följa med på en krysspejling. Så han la ut krysset och när vi väl hade nått krysset, då såg jag tydligt var vi var någonstans. Och jag kommer att hitta dit själv på egna ben, jag är säker på det. För då tog vi pejling på, har inte en aning vad han sa, men längst ut i havet kunde jag se en stolpe som stack upp. Och så under den stolpen så kunde jag, vad såg jag då, Aste? Ja, exakt där var vi. Och det strecket såg jag ju. Och det andra kunde, det kan jag. För då skulle man ta en pejling däråt och då var det flaut. Det är inte så lätt för en västgöte det här, ska ni veta. Det var flaut och så var det fiskebodarna i Brevik. Är jag rätt? Där så hade man de två, så blev det så ett kryss, en krysspejling. Och jag bara kände det precis så. Varje predikan skulle vara. Det ska vara en krysspejling i varenda predikan. För om jag säger så här till någon av er nu som är lite osäker på detta nu då. Att Gud är din far och han älskar dig. hur ska du kunna ta till dig det? Du kanske hade en eländig far i ditt liv. Vad vet jag? Och så säger jag, ja, men det står ju så här. Gud är din far, han älskar dig. Det är bara att börja tro på det. Ja, för mig är det lätt, för jag har det ju så. Men är det lika lätt för alla människor? Då behöver man få en pejling till. Där man upplever kanske, eller någon annan människa kommer och säger till dig, har du tänkt på det här? För det är det jag har fått, en hälsning till dig. Plötsligt blir det ju något starkt. Om du vill vri krysset lite så blir det ett kors. Och den pejlingen har Gud redan gett, för han har talat rakt ner till oss genom sin son som dog på korset för oss. Där har du den tydligaste krysspejling du kan få. Gud har talat på många sätt genom sitt kors. Ha med det lite grann, krysspejling. Jag tror att det är väldigt bra att få det i livet. Låt fler saker tala till dig. Alltså att gå på gudstjänst är för mig ett sånt här, vad ska vi kalla det, ett ben i krysspejlingen. Att själv sitta hemma denna sommaren och bara ägna mig åt psalm, välj ett nummer. Så jag tror du kan vara mellan 1 och 150 kan du välja. Så kommer du att komma till en psalm som kanske passar dig. Men ta gärna 139, för det är den som en sommarsalm på ett sätt. För den innehåller väldigt, väldigt mycket. Gå på gudstjänst, ta in ett egen pejling i det du själv läser. Lyssna på någon annan och så vidare. Så kommer det som du hör att sammanfattas i ditt liv. Jag är rätt övertygad om det, att det går att göra så. För jag håller med om att säga något så här enkelt, Gud älskar dig. Det kanske inte är lätt att få det att landa, bara det. Om man inte har en erfarenhet tidigare av detta. Det kan vara ganska svårt. När jag har läst och levt med psalm 139 så har jag verkligen känt, det är inte teologi, men det är att vara. Alltså logi är väl att bo, att vistas, att vara någonstans. Och bilderna för mig, den första bilden för mig är ju en äng. Men så tänkte jag, det kan man ju inte säga här. Då får man ju säga en havsvik, fast man tycker att ängen är vackrare. Men en havsvik. Så är ni med mig. Det kan ni få tycka då. Men en äng med lite skog bakom. Jag tyckte jag hörde det i inledningen någonstans. Är inte det vackert också? Ja. Lundsbrunn har talat. Ja, men det är jätteskönt. Jag tror ni fattar. Jag tror jag gör så här, nu har halva predikan redan gått. Jag tänkte jag fick hålla på 30 minuter idag, men jag ska försöka hålla ner mig lite kortare än det då. Men det är inte värre än så, så går det väl. Lyssna, första delen, jag har delat upp den i 5 delar. Psalm 139, första delen. Och nu läser jag ur folkbibeln om någon undrar. Den senaste versionen. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga, vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Den kunskapen är för underbar för mig. Den är så hög att jag inte kan fatta den. Det räcker ju egentligen, eller hur? Vilken predikan som David levererar. Men det är ju inte det är ju inte samma sak som att säga att det här kan jag förstå rätt av. Det är ju inte säkert att det är så lätt att ta till sig det. Jag tror inte att alla kan ta till sig det här, det första, om man får höra det första gången. Jag tror inte det. Jag tror däremot på en krysspejling i det fallet. Att ta till sig det här, det går liksom inte om livet är tufft. Om det är mycket mörker runt omkring dig, om det är sorg. Det är inte så lätt att ta det till sig alltid. Och det är väl då upprepningen gör att det händer någonting. Upprepning, säger Lennart, det är kunskapens moder. Eller något så vackert. Skulle du kunna sagt, menar jag. Ja. Och egentligen är det det jag vill säga nu. Jag släpper den första delen. Den är vacker. Och den kan du läsa själv om och om igen. Men den andra delen, den kan vara vacker, men den är också mycket mörker. Vill du lyssna med mig och tänka, inte mörka tankar, men tänk på någon som lever i mörka tankar. Så läser vi den andra delen. Vart kan jag gå för din ande? Vart kan jag fly för ditt ansikte? Stiger jag upp till himlen är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där. Tar jag morgonrodnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig. Om jag säger, låt mörker täcka mig och ljuset bli natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten lyser som dagen, mörkret är som ljuset. Jag tror att du har såna tankar emellanåt. Låt mörkret täcka mig, för jag orkar egentligen inte. Det här är inget du visar utåt. Det här är inuti dig som det här pågår. Låt mörkret täcka mig, för jag vet inte vart jag är på väg. Jag är osäker, jag är rädd. Du har till och med självmordstankar i det här. I dina tankar. Det är så mörkt så att du tänker riktigt destruktivt. Och till dig säger jag att i det mörkret är inte mörkret mörkt för Gud. Och det är själva hälsningen egentligen idag. Det finns mörker. Jag har varit där. Personligen har jag varit i det mörkaste mörker. Men efteråt vet jag att Gud var i det mörkret. Jag såg det inte då. Jag kunde inte se annat än mörker. Men nu vet jag ju efteråt. Det var inte mörkt för Gud. Mitt mörker var inte mörkt för Gud. Det är en liten tröst för dig som har känt dig drabbad av andra som har begått självmord. För mig är det en tröst att läsa det här. För det är ju inte unikt idag att vi mår dåligt, att ungdomar mår dåligt, att man tar sitt eget liv. Jag vet att det är söndag, att det är sommar och att det är sol. Men det här mörka vill jag ändå beröra med dig, tillsammans med dig. För det är så viktigt. Och det är så många psykologer och andra som säger idag att den experimentella världen vi lever i, med telefonen alltid med, alltså alltid uppdaterad, alltid på, det är stressfaktor för så många ungdomar. Man jämför sig, man har allt det här, ni vet. Ja, är jag omtyckt? Det får jag kolla här. Hur många gilla har jag? Och så har det minskat med gilla det sista nu. Det är inte konstigt man blir mörk, går in i ett mörker. För jag känner så, denna sommaren så vill jag vara ljus för någon som är i mörker. Det har Gud liksom lagt på mig i den här predikan speciellt. Och jag tror att du finns här med mörka tankar. Och till dig säger ju Gud, för mig är det inte mörker det du är i. Jag omsluter dig på alla sidor. Nu har jag sagt det och jag ber till Gud att du ska få någon mer som säger till dig en hälsning. Jag fick en hälsning innan gudstjänsten nu. Svenne Adolfsson är en del som känner. Vi stötte på varann ute på vägen och fick heja på varann och så delade vi några tankar om Gud. Och så kom han nu på morgonen och jag har en bild, säger han. Och det var gott att höra till mig. Jag behövde det, Svenne. Tack. Och det ber jag om till dig nu som har fått höra att Gud omsluter dig i mörkret. Jag ber att du också ska få det någon mer stans ifrån. Jag tror det är så viktigt. Ska vi fortsätta och lyssna? Nu kommer tredje bilden. Nu är det vackert, nu är det ljust. Nu får vi gå lite åt sidan och tänka ljus. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Och nyckeln i det här hela sammanhanget är: underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Varför vet min själ det? Fundera på det lite grann. Varför vet din själ detta? För det säger nu bibelordet till oss. Din och min själ vet detta. Fundera på det. Varför? Så måste vi ta med det här stycket som alla hoppar över. När det är konfirmation och grejer så läser man alltid det här fram till nu. Nej, vi tar bort det. Det passar inte in i Bibeln. Bibeln är så märgfull. Den kan vara blodig, det kan vara tufft, det kan vara rakt, det kan vara allt. Vi ska inte hoppa över det, men lyssna nu till David. Gud, om du bara ville döda de gudlösa. Bort från mig, ni blodtörstiga. De talar om dig med svek i sinnet. De har fört dina städer i fördärvet. Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre? Avsky dem som gör uppror mot dig. Jag hatar dem med starkaste hat. Mina fiender har de blivit. Alltså det är inte lätt att predika över den texten. Men för mig säger det att David hade känslor. Nu var han jagat byte. De var ju ute efter honom. Och han kunde hata det onda. Och jag tror man får göra det. Man får säga som David gör. Gud tål det tydligen. Jag får säga som det är i mitt liv till Gud. Här är jag, tycker inte om det jag är med om nu. Jag tycker det här är tufft och så vidare. Gud tål det. Och David har slått an tonen. Han hatar ondskan. Det onda som förstör, det hatar han och det säger han. Det lägger han hos Gud. Nu får Gud ta hand om det. Då blir han befriad. Det är svårt. Och jag har bara en minut på mig så jag måste lämna er i den där. Så är det sista biten kvar bara. Och den passar så väl in i gudstjänsten idag. Den passar inför nattvarden. Och då säger den så här: rannsaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Och det gör han ju direkt efter att han har haft ett utbrott, kan man väl säga. Han har kastat ur sig det som hans hjärta var fullt av. Och så säger han: men Herre, rannsaka mig. Och rannsaka, det betyder egentligen att grundligt genomsöka. Att grundligt titta: hur är ditt tillstånd? Hur är du i ditt humör? Det är att rannsaka. Så om du själv ber bönen: Gud, rannsaka mig. Då betyder det: skanna av mig, pröva mig, se om det är något som är galet, om det är något som är fel. Och så kan du koppla det till inledningen av psalm 139. Då blir det positivt för mig. Herre, du rannsakar mig. Så börjar det. För en del är det ju obehagligt. Ska Herren rannsaka mig, det första han gör? Ja, men om du själv ber bönen: Herre, rannsaka mig. Jag vet att jag har mycket brister. Rannsaka mig. Så har han redan gjort det när du kommer till bönen. Dan, säger han, och så har han ett, eller gjort menar jag, tänker på Björn Svensson där, gjort, sa han. Och så satte han ett kryss där. Det var jättebra. Till sist, jag tror att det är så här att min själ vet det här som jag har predikat om idag. Jag tror att din själ vet det här. Det är redan inlagt i dig. Så du i din själ, alltså i ditt innersta, så känner du, du vet det här. Men varför är det så svårt att ta till sig det här? Det kan ju vara skämmigt att våga ta tron på allvar. Vad ska andra tänka? Och nu kommer jag till min löjligaste poäng idag. I veckan så var jag uppe på mitt tak och tvättade med högtryckstvätt. Och jag gjorde allting för fort. Det skulle ju bli fint, ni vet, till logi, Bos logi eller vad det nu kallas där. Det skulle bli fint till alla kom. Så jag var uppe och tvättade takpannorna mot Fernandos sida. Där bor grannen jämte mig. Jag vet inte hur jag tänkte. Det var ju helt onödigt. Det var bättre att vara fint på andra sidan. Men allt gick så fort och plötsligt är jag uppe på taket och jag går med min högtryck. Och hela kroppen skramlar. Man ska inte vara 62 år när man faller från ett tak. Och vad är min första tanke? Var det någon som såg mig? Sen börjar jag känna efter. Har jag slått mig? Ja. Varför skramlar allt här inne? Det gjorde det inte när jag var 20 år. Men nu allt satt löst. Men jag bröt ingenting. Det var 2,5 meter och jag föll på hela sidan så. Bara på sidan. Jag hann att sätta ut en hand. Men den har jag jätteont i, men jag bröt den inte. Var föll jag någonstans? Jag föll i det. Får ni inte säga detta till Desmond? För de har en jättestor vinbärsbuske som har retat mig lite. Säger jag. Jag har tyckt, för jag måste klippa gräset. Ja, men den växer ju. Den har ju stått där i 30 år. Kan inte, ska vi gräva upp den? Jag har inte sagt det till den så. Och kommer aldrig säga det. Jag föll rakt i busken. Gud har omsorg om mig. Han omslöt mig på alla sidor. Jag var tvungen att gå upp på taket igen. Vet ni varför? Jag var tvungen att se bilden. Det var som en sån här tecknad serie. Där låg han. I vinbärsbusken. Sen har jag varit där och böjt tillbaka. tagit bort det trasiga, det var brutna grenar, och jag formade den så att om bara ni så tackar jag ändå Gud, för det var så dumt av mig. Jag var dum, jag tänkte inte, jag använde inte de gåvor jag hade fått, och jag skämdes för att jag föll. Men för mig är det så mycket en bild på dig och på mig. Det är lätt att tänka, vad ska andra tänka om mig? Om jag går fram och tänder ett ljus som kanske hela din kropp säger till dig, jag vill, idag vill jag gå fram och få tända ett ljus. Och så kommer den tanken, vad ska andra tänka? Ja, men tänk så här då, vem kom in med den tanken? Vad ska andra tänka? Det är inte Guds tanke i alla fall. Det kan jag lova. Men det är ett väldigt naturligt beteende, så jag klandrar ingen. Jag är sån själv, vad ska andra tänka? Jag smög ut ur busken så ingen skulle se mig. Och så tänkte jag, det är precis så jag har gjort så många gånger med Gud. Vad ska andra tänka om jag säger något, om jag gör någonting? Jag tror du kan få såna tankar. Jag ska ringa den här, bara som en hälsning. Nej, vad ska hon tänka då om mig? Gå tillbaka dit då igen. Jo, jag ska ringa. För den tanken var inte från Gud. Utan han hade ju gett den första tanken. Eller jag ska skriva, eller jag ska hälsa på, eller ni fattar grejen. Underbara är dina verk. Det är vers 14. Min själ vet det så väl. Jag vill sluta där. Och tack Herre att du tar hand om oss i alla dagar. När vi bär oss åt, när vi missar dina signaler. Du är ändå där, tar hand om oss, hjälper oss. Herre, var med nu i den här avslutningen, på den här gudstjänsten. Jag ber speciellt för nattvardsbordet, att vi med våra fel och brister ska ändå få komma i tacksamhet till dig och ta emot det du vill ge. För du kommer att omsluta oss med dina utsträckta armar. Bilden av korset är omfamnar alla här inne. Låt oss komma som de barn vi är, som de skapelser vi är. Du har skapat var och en av oss på våra speciella sätt. Och vi får tacka dig nu för att du har gjort det så gott. I Jesu namn. Amen.